Tjena och välkomna till ännu ett avsnitt av vår Artisan-podd med mig, Mikko och Jonas på andra sidan. Hej Jonas!
Hallå!
Sen idag har vi en speciell gäst för vi ska diskutera lite microservices. Vi ska ha ett krig här mellan Jonas och vår gäst Kristoffer.
Hallå!
Vi får se hur mycket krig det blir, men lite roliga diskussioner kan det nog bli.
Ja, det hoppas vi. Och dig känner vi igen från Slacken, Micke.
Stämmer.
Yes. Berätta gärna, säg några ord om dig själv.
Utvecklare på Glacis. Det var det. Så, ja. Färdig.
Nästa.
Jonas, vem är du?
Vem är jag egentligen? Jag vet knappt själv länge.
Nej. Du är tillbaka på jobbet från semestern.
Ja, det är jag.
Det, hur känns det då?
Alltså jag måste säga, innan jag gick på semester så var jag lite såhär moloken, eller vad man ska säga. Men nu när jag har haft semester så har jag fått sån jävla energi igen. Det är så roligt att hålla på med alla de här Laravel-grejerna som vi håller på med på jobbet nu för tiden. Det är fantastiskt.
Härligt.
Ja, och du är fortfarande pappaledig, va?
Jag är fortfarande pappaledig. Ja, vi har haft semester nu så att vi har varit och flängt hur mycket som helst de senaste veckorna. Varje helg har ju varit någonstans. Så att det har inte varit så mycket grejer. Jag tror nu är det nu kommande helgen, enda helgen nu under hennes semester där vi inte har något planerat. Så att så är det. Så att det var gott. Bara plockade bär häromdagen. Eller nej, förresten, förra helgen. Så att hallon, jordgubbar, jättegott. Härligt med nyplockade jordgubbar.
Hur är det, Kristoffer, ska du åka på Laracon? Nej, du skulle åka på någon annan sak i Köpenhamn, va?
Vi ska faktiskt, jag och en kollega, vi ska till Köpenhamn på Eventstorming Masterclass med Alberto någonting, vad han nu heter. Känner ni till eventstorming?
Är det samma sak som eventsourcing?
Nej, men det går att koppla ihop dem ganska bra. Väldigt DDD-fokuserat sätt att workshoppa fram det okända när det kommer till domänmodeller och sådär. Så att väldigt intressant koncept. Vi har kört det lite grann och smugit igång med det på Glacis. Men nu ska vi faktiskt lära oss hur man ska göra. Så att det ska bli jäkligt spännande. Så jag missar tyvärr Laracon.
Coolt.
Och Mikael, Jonas ska dit. Fortfarande inte, du har inte...
Nej, det blir nog inget för mig. Alltså, jag ska iväg sen på fredagen. Så att det blir väldigt tajt för mig.
Ja, tyvärr. Felprioriterat man ord.
Okay. Ja, verkligen. Så att, nej, men här har man haft lite pengar. Nu får jag i och för sig lön här snart, så att nu har jag haft pengar att åka. Dyra biljetter nu. Dyr resa framförallt. Ja, men det var rätt intressant det du hittade, att om man ställer upp som volontär en dag så får man en biljett i båda dagarna och efterfesten. Det var rätt nice. Jag kan nog dock känna att det hade varit kul om de hade gått ut med det lite tidigare. Ja. En två veckor absolut innan konferensen.
Ja.
Jag vet att WordCamp som brukar vara i den stora Europa, de söker ju alltid volontärer och då är det ju samma grej. Att de, jag tror till och med att de betalar boende för vissa som är där hela konferensen och sånt. Så då får man vara med och hjälpa till. Så det är rätt nice. Jaha, något annat kul som har hänt innan vi sätter igång med The War. Nova släpptes idag.
Ja.
Vem har köpt licens?
Inte
har någon av er köpt? Inte jag heller. Jag hade inte hunnit leka med det idag, så att då sket jag i det. Det blev inget.
Men jag är väldigt sugen, måste jag säga.
Mm. Du hade lite snack med Taylor.
Ja, jag berättade lite om hur vår affärsmodell ser ut och med våra interna licenser gentemot våra kunder och sånt där. Och frågade hur man skulle hantera en sån sak. Så han ställde lite motfrågor, typ vad det var för om alla delade samma domän. väldigt konstig fråga kan jag tycka personligen, men det frågade han, och sen så frågade han lite mer hur det var, funkade rent strukturellt med filer och sådär, ifall de hostade sina egna grejer och, och generellt sett så gör vi, är det ju inte så, men vi hostar ju. Men sen så tyckte han att men, om du köper en pro-licens nu så ja, det är att börja med typ. Det var lite av ett icke-svar kan jag väl känna lite för att städa bort det jobbiga supportärendet. Det är lite det här, man har en backlog på 100 ärenden och sen så bara skriver man random svar stäng, random svar stäng och kolla inga ärenden. Jag ska inte dissa honom. Jag förstår att första dagen så, och det släpps, så lär han ha fått extremt mycket frågor.
Ja, så han tog ju lite samma licensmodell som han kör till Spark. Och där funkar det ju så. Där kan du ju köra en site-licens. För att du kör
att
ju bara...
Spark är en site.
Ja, exakt. Det är oftast en tjänst liksom. I det här fallet så blir det ju lite konstigt. Säg att jag exempelvis skulle använda Nova som ett CMS. Eller som backend på min CMS som jag bygger. Ska då alla mina kunder behöva betala en licens bara för att kunna använda mitt CMS? Sen om jag tar pengar för CMS:et så då får jag ju baka in det på något sätt. Men om jag inte då tar pengar, eller om det bara kostar 10 dollar, jag tar 10 dollar för varje installation. Alltså plus så får ni betala 99 till den här killen här borta för att mitt admin-gränssnitt är byggt med det. Så det blir ju lite konstigt på det sättet. Så att vi får se.
Ja, vi får se vart det landar. Det ska bli väldigt spännande att följa det i alla fall. Det ska bli väldigt
kul. Det lär vara fler. Jag ställde ju samma sak på Twitter. Jag frågade han om genom Artisan-kontot om att om man har en produkt, så hur blir det då med mina kunder? Måste alla kunderna köpa en licens då, om de använder produkten? Och det var några som hade likat den frågan, så vi får se om man svarar på det sen eller hur det. Om det kommer någon ändring på det, liksom.
Vad säger du, Kristoffer? Är du nyfiken på Nova?
Supernyfiken. Jag tror att det kan vara ett väldigt snabbt och enkelt sätt att få till en liten admin-del av sånt som man idag kanske är inne och kör artisan-kommandon och sådär. Så att det ska bli jättespännande att kika på. Vi har rätt många applikationer. Separata kodbaser och separata applikationer. Majoriteten av dem är interna, om det hade kunnat hjälpa, men såklart licensfrågan är också något som vi behöver få lite mer klarhet i innan vi vet hur det skulle kunna se ut liksom.
Men om de är interna så kan ni köra dem som local på environment, och då räknas ju inte med licensen.
Ja.
Så att han har inte tänkt riktigt på det.
Ja, man vill ju göra rätt för sig liksom. Men det håller ju kanske inte då att köpa en pro-licens för varje applikation. Det är ganska små applikationer. Så att hade det varit många applikationer, absolut, då hade man ju fått hosta upp en licens för varje. Det är inte svårt så. Men vi bryter gärna upp det och försöker hålla det isolerat i mindre applikationer. Så att det hade blivit lite tufft som det är prismodellen ser ut nu.
Ja, men ska vi gå till huvudämnet vårat idag?
Märkte ni inte hur jag lite gled in på det här nu?
Ja, jag kände det.
Små applikationer och sådär.
I felt it.
Ja, tanken, vi har tänkt det här länge nu. Flera veckor. Snacka microservices. Och i ena ringhörnan så har vi Jonas. Super anti och the monolith man.
Okej då.
Och i andra hörnan har vi Kristoffer. Och Jonas sa till mig att jag får stå i mitten. som en medlare. Det kan jag göra. Jag bryr mig inte. Men jag är lite så här både också. Jag vet inte riktigt. Jag är alltid i motsatt sida hur som helst. Så att, jag är Mr. Opposite. Så att, vem vill börja?
Jag skulle gärna jag skulle gärna vilja höra lite hur ni har strukturerat upp era grejer i Glacius, hur det funkar med webbapplikationerna. Och du säger att det är små applikationer och att de kommunicerar mellan varandra och sådär, men hur är arkitekturen uppbyggd?
Rent tekniskt så är det ganska enkelt egentligen. Vi kom ifrån en miljö som, eller ja, vi har inte kommit ur det helt. Vi sitter fortfarande till viss del i det. Kommer ifrån en klassisk, inte monolit, för att det finns faktiskt en tydlig uppdelning mellan de här huvudapplikationerna vi har. Vårt API, vårt intranät och sen finns det ett delat bibliotek. Det är väl de största delarna kan man säga. Men de har ju vuxit under väldigt många år och har ju liksom vidareutvecklats delvis, och det finns flera olika arbetssätt i samma bibliotek eller i samma repo och sådär. Så att det var lite det vi egentligen kände först och främst att vi ville komma ifrån. Och nu kommer vi säkert komma in på det just med microservices. Jag har ju lite svårt för ordet microservices, för jag tycker det är så laddat. Och det, ja, det märkte vi i den här diskussionen på Slacken innan. Ja. Vilket, nu har du hypat upp det så hårt här mycket med fighten här. Men det slutar ju faktiskt med att vi var väldigt överens egentligen. Men alltså, för mig är det här egentligen mest... Det är så mycket mer mjuka värden än tekniska värden. Det finns en teknisk aspekt som jag tycker är fantastiskt bra om man är intresserad av det. Och det är att man successivt kan byta ut stackar. Väldigt, väldigt mycket enklare än om du har en monolit. Mm. Det är väl egentligen en av dem, egentligen nästan den enda som är verkligen värd att slå för liksom, när det kommer till den typen av uppdelning. Men tekniskt sett så har vi, det är ganska enkelt, vi har vårt ett API, ett public API som vi tar in requests i, och där gör vi så lite vi bara kan. Och så skeppar vi det bakåt istället till isolerade silos som har ansvar för sin kontext, sin bounded context, sin domändel liksom.
Du sa att ni hade med delade paket.
Ja.
Eller delade bibliotek.
Ja. Vi har ett delat bibliotek som innehöll liksom allt som kändes som att det här behöver vi.
Men vad innebär det att ha ett delat bibliotek?
Rätt konkret så är det ett composer-paket som vi suger in i våra applikationer.
Och det använder ni för att skicka requests mellan de olika servicerna då, eller?
Nej, förlåt. Det är så som det har varit.
Okay.
Det har varit så att vi hade vårt API, vi har vårt intranät, vi har lite andra variant eller applikationer också. Alla de förlitade sig på det här delade kodbasen. Så då var det som ett composer-paket.
Okay.
Problematiken där var att det var väldigt stort. Det var inte så testat som man hade önskat. Så att det blev ganska fragilt att ändra i det där.
Mm.
Och uppdaterade en applikation här borta, så var du kanske också tvungen att uppdatera samma där borta, för att den här, vad som var delat var kanske inte alltid helt genomtänkt heller.
Okay.
Så att, men flera års utveckling, flera olika människor och sådär, så att det är fullt naturligt, och det är inget konstigt på det sättet liksom.
Absolut inte, nej, det förstår jag. Det blir ju så när det utvecklas över så pass lång tid.
Ja, men precis. Sen hade vi försökt, vi gjorde faktiskt ett försök som var när vi tänkte att vi ska kapsla in allting. Vi kapslar in så mycket vi kan i ett internt API liksom.
Mm.
Och tänk dig en monolit API om man säger så.
Mm.
Och där landade vi ganska snabbt i, det här är ju inte egentligen problemet. Alltså hur det ser ut bakåt är inget problem. Det är egentligen inget problem du har monolit med väl definierade moduler eller om du har massor av microservices. Problemet i detta är egentligen hur du ska konsumera det. Hur ska du konsumera dina andra tjänster, om man nu säger så? Eller, i en monolit är det ganska enkelt, för du är i samma kodbas. Det är väldigt smidigt. Men så fort du börjar ha ett API någonstans, så blir det lite klurigare. För ska du göra råa HTTP queries mot det, parsa JSON och liksom tolka det individuellt i varje gång du anropar det, kanske inte så jäkla kul liksom. Men ska du ha ett klientbibliotek, ja, men då är du tillbaka där med ett shared library. Mm. Som du egentligen får samma, eller riskerar samma problematik som ett delad kodbas från början. Alltså ett delat bibliotek ska jag säga, inte delat kodbas. Mm. Med, vad gör du om du behöver göra en versionsändring där? Och vi tror väldigt mycket på semantic versioning och allt sånt där. Men samtidigt så, den typen av ändringar vi gör i våra system, dess natur är att vi gör ganska stora ändringar på många ställen.
Mm.
Samtidigt liksom. Så att det är inte heller helt lätt att bara versionera det och låsa till major-versioner. För helt plötsligt måste vi ändå in och ändra i den där applikationen som har låst till en äldre version. Och då måste vi upp till en ny version. Så att då landar man istället i att jaha, nu har vi bara flyttat problemet till ett klientbibliotek istället.
Mm.
Och då ska vi uppgradera det bakomliggande API-et, vi ska uppgradera klientbiblioteket och alla applikationer som är beroende av klientbiblioteket. Så den diskussionen, pucken hade vi, det var väldigt lång tid som vi faktiskt försökte liksom knäcka det där och komma på hur vi skulle göra. Någonstans landade vi att vi vill gärna slippa ett klientbibliotek. Alltså ett API-specifikt klientbibliotek, så kanske man ska säga. Och det var nästan svårare.
Det innebär alltså att ni då har ett, när du säger klientbibliotek, så har ni byggt upp ett bibliotek som ni använder för att kommunicera med API-et fram och tillbaka löpande då?
Vi gjorde det i vårt första försök.
Mm.
Så vi byggde någonting som vi kallade för ett core API internt. Och sen så hade vi också ett core API client som var ett API-specifikt klientbibliotek, ett SDK eller vad man nu vill kalla det, för det här core API-et liksom.
Var det
skrivet, men då landade vi där.
Var det skrivet i PHP eller JavaScript? Eller var...
Också skrivet i PHP.
Okay.
Vi är väldigt, väldigt, väldigt mycket PHP, väldigt tungt investerade i PHP. Vi gillar PHP. Vi tycker att vi har blivit ganska duktiga på att veta vad PHP är bra på och vad PHP inte är bra på.
Mm.
Och hur man skriver PHP som är rolig att jobba i, hur man skriver PHP som inte är så rolig att jobba i. Där vi känner att PHP inte riktigt räcker till, vilket vi har rätt mycket backend-system, om man säger så. Där vi har servrar och sånt ut och snurrar. Då kör vi jättegärna Go. Det är så lätt att bygga statiskt kompilerade binärer och bara skeppa ut till dem och låta ligga och köra på servrarna. Liksom.
Mm.
Det är mycket bättre lösning än PHP i de fallen. Men det är vi väldigt all in PHP när det kommer till domänbitarna. Liksom.
Mm.
Men det här första försöket, vi märkte snabbt att det höll liksom inte riktigt. Utan vi var tvungna att komma på något enklare där. Och någonting som inte behövde breaka så mycket egentligen, tror jag det handlar om.
Mm.
Som jag sa, våra ändringar av sin natur var väldigt, att den gjorde många, många breaking changes. Liksom.
Mm.
Så att då började vi faktiskt titta på det här. Ja, men okej, vi blir bättre på att isolera istället. Vi isolerar istället för ett core API som är ett monolit API. Så vi försöker isolera i kanske olika API. Och till en början var det här alltså klasser i det här delade biblioteket. Men de var motsvarade en service, kan man säga. En microservice, fast de var i samma kodbas. Så ambitionen var hela tiden att det skulle vara primitiv indata, primitiv utdata, så att det lika gärna skulle kunna gå över HTTP till exempel och sådär. Så att, och väldigt lite, för att inte säga, alltså egentligen inga beroenden för att instansiera och sådär. Det skulle vara som att dra igång en Gassel-klient och köra ett anrop liksom, i praktiken.
Ja, just det.
Och där blev det funkar ganska bra. Vi blev rätt duktiga på att dessutom, nu är vi återigen tillbaka på de mjuka värdena. Att gå ifrån REST och CRUD lite grann och liksom istället uttrycka vad man vill göra. Istället för bara skapa den, sätta de här värdena och spara, så var det verkligen, ja men skapa den, uppdatera. Istället för någonting name är lika med och sen någonting save, så ja men ha en metod som heter rename thing i servicen istället. Det är tydligt, det är explicit, det är väldigt enkelt att utföra och förstå. Och det funkar superbra. Det var bara ett metodanrop och så funkar det bra liksom. Men läsa data däremot försökte vi också då kapsla in på samma sätt, att vi försökte definiera de olika scenarierna, de olika use cases som fanns och provida metoder eller anrop för att returnera just den specifika datorn.
Men jag måste,
och det där,
jag måste stoppa dig lite.
Absolut.
När det här när de här interna sakerna kommunicerar mellan varandra, du nämnde till exempel rename-funktionaliteten. Jag misstänker att den saken som man ska renamea då, den ligger i en annan service någonstans längre bort. Kommunicerar den inte med hjälp utav HTTP-laget mellan era servicer då?
Det är väldigt sällan servicer ber andra servicer om saker som du har uttryckt ett intent av att du vill göra.
Okej.
Okay. Det kanske var det absolut jobbigaste sättet att säga det på. Men vi låter dig hellre... En service ansvarar för en del av domänen. Väldigt isolerat, väldigt begränsat.
Mm.
Sen finns det absolut saker som kan... För den rent tekniska implementationen så kan den servicen behöva prata med andra servicer.
Ja, exakt.
Det ska inte du som konsument av den första servicen behöva känna till, tänka på eller ens veta om.
Nej, det är lite, men det köper jag. Men någonstans så måste du väl ha en... jag kanske har missuppfattat den här bilden nu, men jag fattar det som att ni har som en API-gateway som ni kommunicerar med och som sen
man skulle kunna säga det. Man skulle kunna säga att vårt publika API fungerar som en API-gateway. Fast den är lite smartare än sånt är den inte. Vi försöker hålla den ganska dum, men den har ändå en viss logik. Den vet vad du försöker utföra. Den kontrollerar att du är du. Den kontrollerar att du får göra det.
Mm.
Och sen så anropar den de services som den behöver anropa för att utföra det som då API-et, som du har uttryckt i API-et att du vill göra.
Ja.
Så att om du till exempel vill skapa en lastbalanserare i vår miljö. Och då kan vårt API ta emot om du vill komma till IPv4-adress, en IPv6-adress. Eller så kan du faktiskt bara skicka in, jag tror det är Any. Så bara slumpar vi en och ger den liksom.
Mm.
För hos oss kan man reservera IP-adresser och ha flera reserverade på sitt konto utan att de är assignade till något.
Mm.
Just för att man ska kunna behålla sina IP-adresser trots att man tar bort server och sådär. Så då kan du skicka in att jag vill att den ska ha den här specifika eller jag vill att den ska bara få en random. Och det är ju ett intent som du uttrycker till API-et. Sen har ju API-et då, den säger okej, vi skapar en lastbalansare. För det ville du. Eller det ville konsumenten av mig.
Mm.
Men sen så har jag logik hos mig att om jag får in Any här, då ska jag se till att reservera en valfri IPv4-adress till den här lastbalanseraren.
I API-gateway då?
Det gör API till sin controller. Men det den gör där, det är egentligen att den delegerar skapandet av lastbalanseraren till vår lastbalanserarservice. Och sen delegerar den tilldelningen av IP-adressen till vår IP-service.
Ja, just det.
Så att i praktiken så är det här två anrop efter authentication, authorization och sånt såklart.
Mm.
Och validering. Så säger den load balancer service, create load balancer. Och sen så är det, jag tror det är något i stil med IP-service. Se om jag kommer ihåg vad den heter. Men det är väldigt explicita metoder. Vi gillar explicita metoder. Så det är någonting i stil med att reserve and assign random IP to load balancer.
Ja, just det.
Och då skickar du in typ vilken lastbalanserare det gäller och vilken IP-version. För vi har både IPv4 och IPv6. Mm. Och that's it. Sen gör inte API-et mer.
Men
så på det sättet så absolut att ser man då API-et som en service utåt så anropar den ju andra services bakåt.
Ja, just det.
Men API-et skickar inte vidare det här any-concernet till lastbalanserservicen. För den känner inte till det. Den har ingen aning om det. Den bryr sig inte om det.
Men innebär...
Det är ju funktionalitet i vårt publika API.
Innebär inte det att ni måste ha logik i er API-gateway som relaterar till de olika tjänsterna?
Mm, jag tänkte säga
det. Gör inte det att du inte kan isolera... Du kan inte paketera hela tjänsten som sin egna tjänst för att du måste någonstans ha logik i din API-gateway för att navigera vad din load balancer API eller service klarar av att göra, eller?
Det är ju en del av det publika API:et som load balancer servicen tillhandahåller till, till vår värld liksom. Till vår interna värld och till API:et och till våra interna tjänster.
Okay.
Så att last balancerad servicen har ju då ett kontrakt, ett publikkontrakt som vi säger. Du kan skapa lastbalanserare. Och det behövs ganska lite information för det, egentligen. Sen får man inte heller glömma att det är skillnad på domänen och den faktiska implementationen. Vi vill ju alltid se till att vi kan skrota och byta ut den faktiska implementationen. Rakt, det vill vi alltid kunna göra utan att det behöver förändra hur domänen uppfattar saker och ting.
Ja, just det.
Så att till exempel att du kan skapa en lastbalanserare som då i praktiken inte har någon IP-adress.
Mm.
Det är helt okej. Okay. Det är domänen, enligt domänen, just i det, nu blev det väldigt specifikt om lastbalanserare, men i detta fallet så är det ett helt okej okay state i vår domän.
Mm.
Att det finns en lastbalanserare utan IP-adress. Så att det är bara det att sen när vi faktiskt kommer till den tekniska bakomliggande implementationen att se till att dra igång den här lastbalanseraren och konfigurera den och få igång den. Har vi då inte fått några IP-adresser där? Ja, men då behöver den ju faktiskt bara inte göra det.
Mm.
Sen kommer ju IP-adresserna instantly ändå för att det här är inte publika API-er. Det är inte publika API-er. Det är det jag menar med, det är inte en API-gateway på det sättet att vi exponerar de här rakt ut, utan det är fortfarande tanken att det ska komponeras och paketeras på ett lite mer användarvänligt sätt.
Okej, okay, och det är det du menar med att det är en smart gateway då, för att du kan lägga in logik som sedan gör någonting och delegerar vidare det till din service.
Exakt, och så det vi egentligen har gjort är istället för att den här skapa lastbalansera endpointen i vårt publika API ska till exempel... den ska hämta din användare och kolla. Det gör den i sig nu, fast vi har faktiskt delegerat mycket av det ansvaret också. Men sen ska den ska hämta ditt projekt som du vill ha det på. Du ska faktiskt inserta raden i databasen. Du ska sätta rätt värden på den, mycket default-värden. Därefter ska du kolla i IP-tabellerna, hitta lediga IP-adresser och tilldela dem till lastbalanseraren, kanske till och med uppdatera lastbalanseraren därefter, kicka iväg ett jobb som faktiskt deployar detta till backenden. Och i vissa fall har vi till och med tidigare pratat direkt med våra backend-noder liksom, så att då har vi haft en delay i svarstid som har kunnat ta upp ett par sekunder. Och det är rätt så segt när det kommer till, om man försöker göra många ändringar på en gång och batcha saker och sådär, det kan snabbt bli mycket tid av det. Och sen då hämta den info den behöver igen och kanske joina in med lite andra tabeller och sådär och sen då returnera det till dig. Så istället har vi bara kapslat in det så gott vi kan i isolerade silos med saker som, den här kan ansvara för de här entiteterna, de här aggregaterna eller vad man nu vill kalla det. Och därefter så måste ju Absalom fortfarande se till att anropa de här grejerna och ha en viss logik kring det. Men det är ganska nice för våra services bryr sig väldigt sällan om, vissa services ska vi säga, bryr sig sällan om vem den slutliga konsumenten är.
Mm.
För servicen så är konsumenten API:et. Ja, sen när det kommer till audit och kunna logga och den typen av grejer, ja men då kan både API slänga iväg loggar och våra services kan slänga iväg loggar. Och har man då ett request ID till exempel som man skickar med så är det rätt lätt att spåra loggningarna över flera services och flera applikationer. Så att, men så istället för att ha de här kanske nästan 50, 60, 70 raderna kod som det lätt skulle kunna bli i en sån kontrollmetod om man ska göra allt, då är det istället två anrop i praktiken. Det du behöver göra mot IP-adresser och det du behöver göra mot en lastbalanserare. Och när man har en så stor kodbas som jag ändå tycker att vi har, så har du så många kontrollmetoder och många klasser som ligger och läser. Det kanske inte behöver vara direkt mot databasen, det kan vara via modeller och sånt också. Men kunskapen om de där tabellerna, det ligger på väldigt många ställen.
Mm.
Vilket gör det hopplöst svårt att flytta saker, refaktorera om saker och strukturera om saker. Så att det är egentligen det vi försöker kapsla in i våra services liksom.
Ja, just det.
Men förstod jag det rätt, de här som den här lastbalanseringen, det är en helt separat grej, så den är inte, det är inte en stor applikation som ni har delat upp, utan det är något som körs av sig själv liksom.
Lastbalanserarservicen då, som ett bra exempel, den ansvarar för lastbalanserare, konfigurationen av lastbalanserare, och där har vi ju försökt hitta begrepp som makes sense för domänen. Vi har lastbalanserare, och varje lastbalanserare har till exempel jag tror det kallas listeners, alltså den kan lyssna på portar, och för varje listener så kan du också ange targets, det är dit trafiken ska skickas. Och det är ju ingenting som på något sätt är specifikt till den tekniska bakomliggande mjukvaran. Den funkar faktiskt annorlunda. Den har inga av de begreppen i sig. Och det lastbalanserarservicen gör, det är att den kollar så att det går. Alltså, det är en validering. Ja, men du måste ha det här fältet till exempel. Ja, men absolut. Sånt måste den alltid hålla koll på. Men i övrigt så, det den faktiskt gör är att den lägger upp det i databasen. Och sen säger den, ja. Gött. Nu har du en lastbalanserare. Nu existerar den lastbalanserare i domänen. Och sen schemalägger vi, eller vi dispatchar ett jobb då för att faktiskt provisionera den och sådär. Så att det lagorna här är jäkligt härliga. Det blir väldigt tydligt. Det är väldigt enkelt. API:et kan ha funktionalitet som API:et erbjuder till våra användare av API:et. Till exempel det här, ja, men vilken IP-adress vill du ha på din lastbalanserare? Ja, men jag vill ha en ny IP-adress. Mm. Och det är inte ett concern som lastbalanserare överhuvudtaget bryr sig om, lastbalanserservicen. Mm. Så okej, men då är det kanske en if-sats i API:et. Så API:et vet om den ska anropa reserve and assign a random IP to load balancer, eller om den ska anropa assign a reserved IP to a load balancer. För då utgår vi istället från att okej, vi fick in en IP-adress här, då bör den vara reserverad på kontot redan. Men det kan ju IP-servicen sen ha koll på att den faktiskt är, och att du faktiskt får lov att assigna den adressen och så vidare. Nu vi har ju i de här, vi försöker jobba väldigt mycket med begreppen och the ubiquitous language som man pratar om i DDD, att för oss är ju en reserverad IP-adress någonting helt annat än en tillgänglig IP-adress till exempel.
Mm.
Så att när vi säger reserve and assign, så betyder det reservera en IP-adress på kontot och assign, tilldela den till en tjänst. Och likadant när vi säger assign a reserved IP, då är det ju faktiskt att tilldela en reserverad IP som redan är reserverad. Så att det finns available, det finns assigned och det finns reserved. Och allt det där är rätt så, pratar man med i alla fall de flesta på Glacis, så vet man faktiskt skillnaden på detta. Vad det innebär. Och återigen, det försöker liksom måla upp så som man vill att domänen ska se ut i koden också. Det blir väldigt mycket enklare.
Hur gör ni?
Gud, vilken lång utläggning detta blev nu, känner. Men,
ja, men det är super. Jag tycker det är superintressant. Jag sitter på helspänn. Men jag måste fråga, hur funkar det med om man har ett reserverat IP då? Och det är reserverat till vissa användare. Hur funkar det med att relatera saker mellan olika services? Det vet jag, vi var inne lite på det när vi diskuterade på Slack. Men, hur hanterar man alla relationer mellan alla olika entiteter som man har i ett sånt här system?
Det beror lite på. vi har någonting som vi har försökt benämna lite som huvudentiteter och stödentiteter, eller sekundära entiteter, eller vad vi kallar det. Huvudentiteter hos oss, det kan vara servrar, projekt, alltså lastbalanserare, liksom huvudentiteter, aggregate routes, om man tänker det. Det är liksom basobjekten, kan man nästan säga. De får väldigt ofta ett eget ID av oss. Key kallar vi dem. För det är varken ett löpnummer, och det är inte en UID heller, utan det är ett genererad nyckel som är identifierad för oss. Anledningen till att vi har det är att det ska vara kortare än en UID. Samtidigt vill vi inte heller ha ett löpnummer, bara för att det är onödigt. Ibland vill inte affärssidan exponera hur mycket tjänster man har och allt sånt. Alltså det finns många aspekter i det.
Mm.
Så att alla de huvudentiteterna har ofta nycklar, och de nycklarna är de är också en del av det publika kontraktet. Och när jag säger publikkontrakt så menar jag egentligen mellan services. Det är fortfarande internt, så det är inte publikt på det sättet, men det som servicerna exponerar utåt. Så att om en service säger att, om serverservicen säger att det finns en server här med en nyckel, då får andra servicer lita på att den där nyckeln kommer aldrig att ändras. Liksom. Mm. Den kan komma att tas bort, så det måste jag, det är mitt ansvar att hålla koll på själv. Men den är safe att spara hos mig.
Mm.
Och den typen av entiteter är fine att relatera till då mellan services. Vilket egentligen bara blir att andra services kan ha de nycklarna i sin databas. När det kommer till de här andra entiteterna, subentiteterna eller de stödentiteterna om vi kallar, är de någonsin publika ut mot kund så brukar de vara UID. Är de inte det, är de bara rent internt bruk, så är det oftast löpnummer. Inte liksom. Och de har inga andra servicer att göra med.
Okej. Okay. Men hur är det så att varje egen service har en egen databas som ingen annan service kan kommunicera med?
Ja. Mm. Det är tanken. Vissa saker har vi då fortfarande mycket kod i det där delade biblioteket som läser mot, så att vi inte där ännu att vi kan börja skrota det, men absolut, det är tanken liksom. Och varenda gång vi känner att vi behöver forma om en ny service, så det första vi gör är att sätta upp nya credentials mot databasen, om det nu är data som är kvar i en annan databas.
Mm.
Så att vi liksom försöker ta ett steg. Vi försöker, jag tycker vi har blivit väldigt duktiga på att successivt ta hand om mycket teknisk skuld. För det är svårt och vi har inte den lyxen eller tiden eller pengarna för den delen att sätta oss och göra en rewrite. Vi vill inte göra en rewrite för vi vet att vi kommer att stöta på minst lika många andra problem. Liksom.
Mm.
Så vi försöker att successivt förbättra det liksom hela tiden. Men ja, så är det. Datat som ligger till grund från service har ju ingen annan service att göra. Liksom.
Och det innebär då att en service måste alltid lita på att det relaterade ID som det har i sin databas finns i den andra servicens egna databas. Och på så sätt så kan man hämta ut datan från olika services sinsemellan, eller?
Det är ganska... Vi har haft mycket diskussioner kring det här och det ser olika ut i olika fall, absolut. Men om vi fortsätter egentligen på lastbalanserar och IP-adresser, som är där IP-adresser då egentligen kunskapen om IP-adresser och vilka IP-adresser som är tilldelade till vad finns i IP-servicen. Lastbalanserar-servicen har inte en tabell med vilka IP-adresser som lastbalanseraren har. För den behöver aldrig det. Och behöver den det så kan den fråga IP-servicen.
Mm. Ja, just det.
Så att det enda, så IP-servicen däremot har ju absolut en lastbalanserad nyckel hos sig. Och om jag vill tilldela en ny IP-adress till en lastbalanserare så pratar jag aldrig med lastbalanserarservicen direkt. Utan då säger jag till IP-servicen, jag vill att du tilldelar ett nytt IP till den här lastbalanseraren. Och så säger den, ja, fine, det har jag gjort, här är IP-adressen. Och det som faktiskt sker rent tekniskt är att det triggar den ett event. Vi har en central RabbitMQ som heter Glacius Guru. som är den allvetandes av allt som händer. Triggar den ett event dit som säger att ett IP har tilldelats till något.
Mm.
För IP-servicen har inte heller alltid... Jo, den har koll på det. Vi har försökt få att den inte har koll på vad det är. Men det är svårt för att... Det finns rätt mycket regler kring våra IP-adresser. Mm. Det är vissa IP-adresser tillhör den här tjänsten och sådär. Så att det är svårt att komma ifrån. Men ambitionen har varit att IP-servicen egentligen inte ens ska bry sig om att veta vad det är för tjänst som den har tilldelat IP till. Men vi kommer nu inte komma ifrån det helt. Men då triggar den ett event och säger att ett IP har tilldelats. Och lastbalanserarservicen lyssnar ju på detta. Och det här eventet innehåller i stort sett vilket IP och till vilken nyckel det har tilldelats till. Vilket gör att lastbalanserarservicen kan men det där är ju min nyckel, det är ju en lastbalanserare jag har.
Mm.
Då ser jag till att provisionera om den lastbalanseraren med den nya IP.
Men hur...
Så att lastbalanserarservicen behöver effektivt aldrig egentligen känna till sin IP.
Men Hur funkar det? Jag menar, om du är inne i DDD-spåret där och IP-domänen är sin egna service och lastbalanseraren är sin egen domän och har sin egen service. Om man då ska se enligt konstens alla regler, ska man då via IP-servicen kunna säga till att du vill ha en lastbalanserad service eller åt andra hållet? Det spelar ingen roll egentligen. Det jag funderar över är isoleringen mellan de olika servicerna. Vill man kunna säga till att en tjänst ska säga till en annan tjänst att den ska göra saker, för då måste du bygga in logik i den isolerade servicen som innebär att den måste kommunicera med en annan service, och om du då byter ut den servicen, så hur funkar det med kommunikationen mellan, alltså det blir ju ett, jag förstår att det blir väldigt rörigt när jag försöker förklara min tanke här, men det blir ju som ett spindelnät där allting kommunicerar med varandra, och är det inte väldigt svårt att ha kontroll över vad som får kommunicera med vad och hur hela det pianot spelas så?
Väldigt lite. Vi har inte stött på det ännu, kanske jag ska säga, i alla fall. Primärt kan en service be en annan service om att göra någonting i vissa fall. Det är väldigt sällan. Eftersom vi ofta lägger det ansvaret på det som vi kallar konsumenten, vilket ofta är vårt publika API eller vårt intranät till exempel.
Är det som vi är här och kallat för API-gatewayen då?
Exakt. Så att den innehåller viss logik. När vi vill lista lastbalanserare i vårt publika API till våra kunder, då vill vi ju antagligen ha med IP-adresser där. Men vi har, det här är en annan grej som man väldigt snabbt lär sig om man inte har lärt sig det innan. Och det är ju 1+1 liksom. Om vi listar, säg att jag behöver anropa lastbalanserarservicen för att hämta information om en lastbalanserare. Eller till och med säga att jag vill ha alla lastbalanserare för det här projektet. Då får jag tillbaka en lista med lastbalanserare. Men sen vill jag hämta IP-adressen också för det. För alla de lastbalanserarna. Då naivt så gör man en loop och så anropar man IP-servicen. Det är ju inte hållbart, det funkar ju inte. Man märker ganska snabbt att det är ingen bra lösning. Så nu känner jag att det är två saker jag kommer att snöra in på samtidigt här nu. När det gäller att läsa data från våra services, så försökte vi först, det blir lite sidospår här nu, så försökte vi först isolera de olika use casen och säga att jag vill ha den här typen av representation av den här entiteten baserat på de här parametrarna i stort sett. Vi insåg att det slutar bara med att vi alltid anropade ge mig details by key typ. Och sen, så att det är nästan som en select stjärna liksom. Det blev så. Trots att vi inte behövde allt. Men man orkade inte skriva en ny metod för sitt enskilda lilla special use case liksom. Och det var en god tanke. Det kommer ju från att låt oss isolera. Alltså liksom, det ska vara, vi ska kunna ändra hur datat ser ut i en fråga i taget till exempel, om vi inte vill göra det över ett bräde och sådär. Så det var en fin tanke. Sen så kom det egentligen som av en slump när en av killarna i vårt team bara, men det här med GraphQL liksom, det är ju en opt-in på vilken information du behöver. Jag vet, jag kände, nu säger inte ni som lyssnar, men Jonas gjorde
stort kors.
precis. Och jag var också ganska skeptisk mot GraphQL först, men sen när vi faktiskt började titta på vad det hade inneburit, så innebär det att för det första har GraphQL inbyggt att du kan namnge dina queries. Du som konsument kan ge frågan ett namn. Vilket då innebär att du skulle faktiskt kunna säga, var kommer jag ifrån? Varför gör jag detta? Vad är min ambition, min intent med detta? Dessutom är alla fält opt-in. istället för att ta liksom en select ut stjärna och sen plocka då vissa fält. Vi har tittat mycket på JSON API till exempel innan, jsonapi.org. Och där är det ju, där kan du ju ha ett dokument, det ser ut på det här sättet, men sen kan du använda något som heter sparse fieldset eller vad det heter. Så, ja, men jag vill bara ha de här fälten. Men det är ju en opt-out snarare.
Ja, precis. Alltså,
du behöver inte de andra fälten. Här är det mer en opt-in och säga vad du vill ha. Vilket betyder att vi väldigt lätt kan logga vilka konsumenter som frågar om vilka fält. Så vi kan i efterhand titta, vi behöver döpa om det här fältet. Vilka konsumenter använder det? Vilka frågor har det då använts i? Och då kan vi direkt i frågan säga att ja, men vi har faktiskt namngett de här frågorna från konsumentens håll. Så vi vet precis var i konsumenten detta sker. Vilket gör det väldigt lätt att uppdatera på rätt ställe och inte behöva tänka på det andra. Och när man då, och vi labbade lite med detta och byggde upp ett proof of concept och det funkade väldigt bra. Helt plötsligt så behövde vi bara en GraphQL endpoint liksom. Där vi kunde läsa informationen ifrån. Sen flyttade vi in mycket av våra kommandon också som mutations i GraphQL. För det, ja, det är som RPC eller hur man nu vill kalla det. Det fina med GraphQL är bland annat att du kan ha parametrar till varje fält. Så att du kan till exempel, det bästa exemplet är om du har en temperaturfält så kan du skicka in om du vill ha det i Fahrenheit eller Celsius. Så du kan skicka in det som en parameter till fältet så får du tillbaka rätt. Timestamps, samma sak. Skicka med vilken tidszon du vill ha det i eller hur du vill ha det. Liksom. Hur du vill ha det formaterat. Vill du ha ett Unix timestamp eller vill du ha någon, vad heter de? RFC 8, nej jag vet inte. Och det betyder ju att om vi då ber om vi har en query i vårt GraphQL API som heter lastbalanserare, så kan vi ju, det har ju egentligen inget med att man har parametrar på varje fält, men vi kan ha en parameter i den root queryn som är lastbalanserarnycklar istället för lastbalanserarnyckel. Vilket gör att alla våra, och detta är ju något vi har aktivt måste tänka på såklart, men alla våra queries alltid kan ta emot mer än en inparameter. Vilket betyder att vi kommer ifrån de här 1 plus 1, jag lär mig aldrig vilken ordning det är, med de frågorna. Så att i det fallet, nu hoppar vi tillbaka igen till API, att jag vill lista mina lastbalanserare tillsammans med sina IP-adresser. Då är min inparameter där från API antagligen ett projekt. Jag ber lastbalansera servicen. Och återigen, vi kan ha en projektnycklarparameter också till samma query. Och de kan funka in conjunction eller var för sig. Ge mig alla lastbalanserare för det här projektet. Ja, bra, här är de. Vi pluckar ut nycklarna på lastbalanserarna. Och sen skickar vi till IP-servicen. Kan få alla IP-adresser för de här lastbalanserarnycklarna. Så det blir bara 2 queries. Så då kommer man förbi det problemet också. Om det skulle vara så att vi har en tjänst som, här är ett projekt, jag vill bara veta alla IP-adresser som tillhör en lastbalanserare. Jag bryr mig inte om lastbalanserarens namn, hur den är konfad, ingenting. Då kan vi göra precis likadant, men vi kan vara ordentliga och bara fråga de fälten vi behöver. Vilket då betyder att vi har ett ställe mindre att bry oss om vi skulle behöva döpa om lastbalanserare till exempel. Eller döpa om ett fält i lastbalanserarequeryn. Märks att vi har diskuterat det här mycket.
Ja, men, så här. Alltså, men, till GraphQL där, så det är lite det jag har börjat förstå nu, för nu de pratar om GraphQL i typ varenda podd jag lyssnar i till och från. Så när folk så här, från början och fortfarande pratar om GraphQL som en restersättare, då suckar jag mest och rullar ögonen lite, bara orka. Plus att det kanske inte ens rakt av, för du måste ju ha liksom en GraphQL server som tar emot requesten och kan göra queries och så vidare. Men när man binder ihop det lite som du sa nu, att nu gör ni det internt på era services. Men jag skulle kunna ha en applikation som hämtar ut mina GitHub-grejer och min Twitter-data och whatever GitLab-data samtidigt och mörsa ihop det till en response. Så när man tänker det liksom så att GraphQL funkar som en spindel som fångar upp från olika tjänster och returnerar det i data på ett sätt, då tycker jag att GraphQL helt plötsligt känns mycket mer intressant än att bara, ja men nu skippar vi rest och bara lägger in GraphQL för att det är ballt. För det kommer från Facebook. Liksom, då känns det bara, ja men lite så här, aj.
Absolut.
Men just de här det som är, liksom, är, på, är nu, liksom, att man snackar mer om vad det faktiskt kan göra mer. Känns mycket mer liksom, ballare och tycker jag är mycket mer applicerbart på många, många ställen. Istället för att behöva göra att jag själv anropar först ett ställe och ett annat ställe och ett fjärde ställe och femte ställe och sen lägger ihop datan istället för att bara låta den göra det.
Alltså någon måste ju fortfarande göra det någonstans.
Ja, absolut.
Så är det. Och sen, det finns ju många, det finns ju väldigt stor vision och vilja och tankar om det här att ja, men, om jag har ett GraphQL API här och säger att jag har en av våra största, högsta entiteter i ett projekt. Alla tjänster samlas under ett projekt. Och så att vi har en projektservice som kan returnera en lista på dina projekt. Då det är väldigt så här, oh, men kan inte den ha ett subfält som heter lastbalanserare som bara frågar vidare till lastbalanserarservicen? Och så kan man liksom traversera genom hela domänen. Och det är ju säkert en attraktiv tanke. Men det är någonting som vi väldigt tidigt sa, att vi tror det smakar mycket mer än vad det kostar mycket mer än vad det smakar, förlåt. Och då gör vi hellre på det sättet att precis, konsumenten i våra ögon, det är mycket bättre att den bara beskriver vad den behöver. Sen, det finns en annan grej med GraphQL som vi har upptäckt som är väldigt intressant, och det är en ren psykologisk sak, tycker jag. Och det är att GraphQL liksom uppmuntrar dig att ha en queries, och queries är typ read data i GraphQL API, och en mutation är typ skriv instruktion, eller vad man nu kallar. Tekniskt sett är de exakt likadana, men det spelar inte så stor roll. En query som inte alls mappar till till rådata. Liksom. Och det är jäkligt nice. Så att i vårt fall, vi kör soft elite på ganska mycket. Och vi har valt att by default exkludera soft elitade grejer ur de här standard queriesarna. Liksom. Ja, men ge mig alla lastbalanser på ett projekt. Ja, men då skulle man kunna ha en flagga som säger inkludera deleted. Till exempel. Eller så ah, men okej, where's the state innehåller något av detta. Man vet ju inte riktigt hur deleted är. Men det är ju väldigt, väldigt enkelt för oss att bara lägga till en ny query som heter deleted load balancers. Så att man frigör, som sagt, det är en psykologisk grej. Man GraphQL uppmuntrar liksom att man skapar nya queries för den datan du faktiskt är intresserad av. Och användare, nya användare. Säg att vi har användare som är pending users för fraud check till exempel. Ja, men gör en collection av det då. Och så där ligger de användarna. Och det finaste här tycker jag är att när man rent tekniskt jobbar med GraphQL och bygger det bakom då i sin service, så definierar man typer och queries och fälten och så här. När man då har en query som är lastbalanserare och en query som är borttagna lastbalanserare, de behöver inte returnera samma sak.
Nej, just det.
Borttagna lastbalanserare kan returnera en typ som till och med heter borttagen lastbalanserare. Om borttagen lastbalanserare har till exempel ingen den har ingen current connections. Mm. För det finns ju inte på en borttagen lastbalanserare. Den har inga current connections. Det är inte ett fält som är intressant i den världen. Och när man börjar tänka på det så blir det så här, oj, shit, men det här är ju mycket enklare att uttrycka vad intentet faktiskt är från början. Så att det tycker jag är en stor positiv grej med GraphQL också, att det är nice. Sen har man ju hela det här, alltså just den implementationen av GraphQL och bygga det på ett bra sätt och få det att se enkelt ut i koden och snyggt ut i koden. Det finns typ två lib. Inget av dem är sådär att man hoppar av excitement när det kommer till att skriva dem. Liksom. Så det har vi också, det kanske vi har ett litet helperlib på gång så småningom som vi hade tänkt open sourca. Om det inte till och med redan är det, jag måste kika. Det kan faktiskt vara så att, men det är nog väldigt work in progress. Och det är egentligen för att göra det trevligt och jobba i. Liksom.
Men ni kör inte någon sån här tjänst då, för det? Många kör Apollo för alla GraphQL-grejer.
Nej, det gör vi inte. Det är alldeles för det är för känsligt på det sättet. Liksom. Så vi vill helst hålla det inom huset. Och inte bara för vår del. Vi har även kunder som väljer oss mycket för att vi håller oss inom Sverige och håller datat inom våra hallar. Liksom. Så att då kan inte vi börja slänga iväg deras information. Även om det inte är deras information som ligger på diskarna, så kan det fortfarande vara känslig information. Så att, det försöker vi hålla in-house.
Ja, Jonas, är du intresserad av GraphQL nu?
Nej, för fan.
Jag tror du säger, ja Jonas, vad säger vi om monoliten då?
Alltså, han ser fundersam ut där borta i sin fåtölj.
Alltså, mitt problem är att jag tycker att om vi då håller oss till GraphQL, när du berättar om det så här, så det låter ju helt fantastiskt. Det är klart. Det gör det verkligen. Men sen så har jag suttit och arbetat med det och slått huvudet i väggen med alla dessa jävla queries och mutations och hämta in lite data här och hämta in lite data där. Och jag tycker inte att det blir det blir lite som ett mellanting mellan att skriva råa SQL-frågor i kombination med att skriva det i JSON-format, fast det inte är JSON såklart. Men alltså det, jag blir frustrerad bara jag tänker på det, för att jag vet vilket elände jag haft med det. Men det kan såklart ha väldigt mycket att göra med hur det var uppbyggt, och jag kanske inte var tillräckligt mogen för att dyka in i GraphQL, för att jag själv inte riktigt förstod det när jag höll på att arbeta med det. Så kan det mycket väl vara. Men det, på något vis så det finns en väldigt stor baksida utav GraphQL, och att hela tiden hantera den här datan som man inom situationstecken vill ha. För det är inte alltid, eller det är, jag skulle säga att det är snarare ett undantag att man alltid vet vilken data man vill ha, än att man faktiskt vet vilken data det är man vill plocka ut. Och om man tänker sig att man hämtar saker från en restservice då till exempel, då vet man att man får sin lista och man får sitt item och man har datan att arbeta med. Men när du arbetar med GraphQL och du hela tiden ska välja hur datan ska se ut som du får tillbaka, och så ska du navigera den datan som du har fått tillbaka. Alltså i min värld så blir det blir extremt fluffigt. Jag är mycket mer i mitt tänk när jag utvecklar, så är jag väldigt mycket mer boxad. Och jag vet att jag har detta jag hämtar mina lastbalanserier, jag hämtar mina IP-adresser och jag navigerar det därifrån. Medan man då i GraphQL säger att jag vill ha lite IP-adresser här och jag vill ha lite lastbalanserier här, och det kanske kan vara de här eller de här lastbalanserierna, men det kan också vara alla lastbalanserier. Och du vet, i mitt huvud så bara, och så det, jag får ingen struktur på det. Plus att jag tycker att,
men kan det vara ett dokumentationsproblem då?
Nej.
Eller är det inte det du menar?
Nej, det är nog inte riktigt det jag menar. Det kan absolut vara ett dokumentationsproblem. Men jag i min värld så känns det lite som att man optimerar frågor innan man behöver optimera dem. För att man ska,
absolut,
att man ska välja ditten och datten och ditten och datten, och sen så får man tillbaka detta. Fast man hade lika gärna kunnat få ut 50 saker till som man kanske inte behöver. Och det går fortfarande på 150 millisekunder och man förlorar egentligen ingenting.
Alltså det här med att, som sagt, att man kan opta in på vad man vill ha ut, det har ju ingenting med prestanda att göra, inte ur våra ögon, utan det har egentligen bara med att inte sprida... inte sprida data som inte används till ställen där det inte behövs.
Mm.
för att kunna... Vi har blivit ganska nitiska med detta, jag förstår det, och vår situation, alla har ju olika situationer. Du och jag pratar lite om det här med, vi är fine med eventual consistency i vissa e-handelslösningar, man kanske inte alls fine med det och så vidare när det gäller pengar och dra och sånt. Men, så att alla domäner skiljer sig. Men vi är ju väldigt, eftersom vi har blivit lite brända av den här tekniska skulden och vi hittar liksom, man har försökt ha en objektorienterad approach innan. Så att vi har ett, man drar igång ett projektobjekt. Där har det verkligen varit så tidigare. Att jag har dragit igång ett projektobjekt eller instansierat det eller hämtat det via någon factory eller vad som helst. Och sen där har jag hämtat lite tjänster och då får jag tillbaka en array av nya objekt. Och där har jag använt något fält och sen så har jag skickat in dem i en save-metod någonstans. Och det här sker på 20, 30, 40 olika ställen. Då är det rätt otacksamt att göra om den koden. Men här kan vi istället se precis vilka konsumenter som har bett om vilka fält. Vi kan veta att vi har 10 konsumenter som ställer frågor mot den här queryn. Men det är bara en av dem som ber om detta fältet. Och det var det vi ville ta bort eller deprecata eller döpa om eller hur vi vill. Så det kommer ur en ren självisk i framtiden inställning liksom, att vi vill göra det lätt för oss. Sen har det inneburit många problem. Det här är ingenting som vi satte på en helg liksom. Det tog i det stora hela kring det här att liksom hur man ska tänka, resonera, fokusera på domänen och allt det har tagit 2 år liksom. Att komma dit vi är idag. Och vi är inte klara. Vi har liksom bara precis börjat skrapa på ytan. Så känns det. Men i vårt use case så funkar det väldigt, väldigt bra. Och det är väldigt tydliga intent hela tiden. Så alltid verkligen pusha på det liksom. Så att... men jag förstår vad du menar. Och det finns ju lite verktyg för GraphQL. GraphQL, den här klienten till ett GraphQL API. För att många GraphQL endpoints exponerar ju ett schema. Så att du faktiskt kan få upp det i en visuell browser och navigera schemat och veta vad du vill ha och lite sådär. Och du får lite autocomplete när du skriver din query och sånt. Och det hjälper kanske lite just när man inte vet vad man vill åt. Men det är lite, ja, det är olika use cases helt enkelt. Det är absolut.
Den har väl kommit med ganska ny version nyligen, GraphQL, har jag för mig. Jag har för mig att de pratade om det i någon podd, att den har varit mycket bättre nu.
Ah, okej.
Okay.
Ah, kul. Cool.
Det var några veckor sedan eller något, men det var en massa nyheter som hade kommit eller något. Så att, det kan ha varit Jonas i stora idol OS Boss som...
alltså du målar verkligen upp att jag hatar honom och vill springa hans brevlåda typ.
Nej, jag sa ju att han var din idol. Jag vet.
så illa tycker jag inte om honom. Nej. Jag har sett nästan hela CSS Grid kursen som han har släppt. Men ja, han är ingen fan.
Du ser gratis kursen och det ger han inga pengar.
Eller hur? Ja.
Men jag tror för någonstans så liksom ge någonting till alltså förklara varför vi har valt den vägen vi har gjort, så handlar det mycket mer om de mjuka värdena. Och liksom hur man resonerar kring kod. Och har man en kodbas som är så stor att det är omöjligt att hålla det i huvudet. Då är det rätt tacksamt att i alla fall kunna säga, okej, jag garanterar detta. Här finns en query. Jag kan ge dig de här fälten. Men ta bara det du behöver för att jag kan komma att vilja ändra det. Jag tillhandahåller de här mutations. Och jag kommer utföra det du vill. Jag kommer inte berätta för dig hur det jag gör det. Jag kommer inte berätta för dig riktigt egentligen ens när jag gör det. Men det har jag dealat med de övriga i domänen att vi är överens. Kan man ha den mentala bilden av att det blir en frihet. Det här är liksom, det här är vad vi tillhandahåller. Det här är vad vi behöver se till att det ska funka. Sen om vi hade haft det i en intern klass, i en monolit. Eller om vi hade haft det i en Laravel webbservice. Vi kör Lumen och har också kört både Lumen och Laravel och ställt dem lite mot varandra. Eller om vi går över till Go där också. Eller tar något helt annat liksom. Det är helt ointressant. Egentligen. Och jag tror att har man en applikation, har man en applikation som man ändå hyfsat lätt kan greppa mentalt och ha i stort sett hela domänen i huvudet, så hade jag också mycket hellre haft eloquent modeller och bara kört fina querybilder och frågor mot dem och haft relationer och sådär. För att det är ju astrevligt. Men när man liksom inte har den lyxen riktigt, och när man har en så stor kodbas och stor domän och många funktioner, då är det ett jäkligt mentalt väldigt härligt sätt att dela upp det på. Det skulle jag nu säga är den största vinsten för oss i alla fall. Vi har pratat om att bara, fan, ska vi inte bara smocka in allt i liksom världens största, inte världens största, det lär finnas större, men en väldigt stor monolit, och vara duktiga med, hårda med att liksom dela in det i moduler. Men då kommer det där, ja okej, men det finns vissa grejer kanske inte POP är bäst till. Det finns kanske vissa grejer där andra ramverk lämpar sig bättre, och det är gött att ha den lilla uspen. Liksom.
Finns det någonting där som egentligen innebär att du, den lilla grejen som POP kanske inte är bäst på, den kan du ju fortfarande lyfta ut? Som till exempel om du vill bygga en sökfunktionalitet. Du kan ju lyfta in Elasticsearch, och sen så kan du via ditt monolitiska API fortfarande kommunicera med en annan tjänst. Jag menar, du, bara för att man har ett monolitiskt system så innebär inte det att du varje del utav systemet måste finnas i just applikationen.
Joho.
Det är lite av en definition skulle jag vilja säga. Det beror på var man vill dra gränsen. Men egentligen som du säger så är det ju, det handlar ju bara om när man väljer att ta steget. Att bryta ut saker och inte ha allting i. Man kan också säga, men är det en monolit om man har databasen utanför? Man kör inte textfiler i samma repo. Liksom. Alltså, det är klart det blir ju en jävla konstig diskussion. Men säg att vi börjar lyfta ut den här grejen och lyfta ut den grejen. Då kan du tycka att då börjar du faktiskt gå mot en separerad, isolerad lösning. Och det tycker jag nu är ett mycket bättre uttryck. En isolerad och separerad lösning. Eller autonoma delar i en lösning. Det tycker jag är ett bättre uttryck än microservices.
Mm.
Det går så mycket. Det är så, det får vara max 1000 rader. Eller det ska vara varje team. Det ska vara ett team per microservice. Eller det ska liksom vara, det får bara finnas en, jag vet inte, det finns så många arbiträra liksom riktlinjer på vad en microservice är. Och vi har ju microservices nu som kanske känns, det här är tveksamt om det egentligen borde vara en egen. Och sen har vi vissa som känner att det här kommer nu brytas upp, men låt oss göra det sen. För att så länge vi tillhandahåller det publika API:et och de här grejerna vi har kommit överens om, det kontraktet, så kan vi göra precis vad vi vill.
Mm.
Och sen också, jag menar, det är mindre error-prone. Har du en stor kodbas, och även om du är duktig på moduler, det skulle kunna slinka igenom där att du importerar en klass som du kanske inte borde och jobbar lite med den för att du kan. Här kan du inte. Så är det.
Ja, precis. Du menar att i och med att miljöerna är helt isolerade så har du inte möjligheten att göra saker. Nej, i precis. Din lastbalanser fast du är i IP-servicen.
Men det är ju mer en mänsklig sak än en teknisk sak liksom.
Ja, precis. Men ifall man ska följa den strukturen som man har satt som man har satt upp, så då är det ju viktigt att hålla det isolerat. Det är det som jag tycker är en fördel då med att ha ett monolitiskt system som är modulariserat, att du kan fortfarande lyfta in och plocka ut saker. Du kan fortfarande som i vårt fall då, som bygger e-handel, du kan bygga en produktmodul och samtidigt så kan du bygga en annan produktmodul och skrota den andra och via en Laravel service container då till exempel, så kan du fortfarande få ut samma information.
Absolut. Alltså allting går egentligen, ska vi säga. Jag nämnde ju det lite att vi började med att bygga serviceklasser istället för separata service, alltså applikationer i det här delade biblioteket. Och vissa av dem finns ju kvar. Det är bara det att istället för att de faktiskt exekverar kod som går mot en databas och manglar data och sånt i den där klassen, så gör den egentligen bara numera anrop till den faktiskt bakomliggande servicen.
Ja.
Så att, och det har ju inte den konsumerande koden behövt bry sig om överhuvudtaget. Så att, och det är också ett, så kan man också göra. Liksom. Det är, all kod utanför den klassen har ju ingen aning om hur det funkar bakom.
Nej, precis.
Och det är en approach som vi tycker har funkat väldigt bra. Liksom. Att successivt gå över till det. Vi introducerar gärna en ny klass i det här delade biblioteket som fortfarande används på väldigt många ställen.
Mm.
Och liksom bygger koden där i. Och sen när vi behöver flytta ut. Och när vi behöver flytta ut är ofta så här, okej, behöver den här servicen kanske egentligen köra lite egna jobb nu? Behöver den kanske ha lite schemalagda grejer och sådär? Då är det ganska gött att kunna lyfta ut den till en helt egen Laravel-app. Ofta för att det är så gött med schedulen och jobb och sådär. Så att då tar vi det steget och flyttar ut den. Men vi kan fortfarande låta den klassen ligga kvar. Och istället för att den gör en databasfråga så gör den en GraphQL-fråga.
Mm.
Men det är utmaningar. Du har ju utmaningar. Du ska hålla flera applikationer igång. Du ska övervaka dem. Du ska ha felhantering i dem. Du ska ha loggning. Och ja, det är ju det är inte gratis liksom.
Nej, plus att i ett fall så misstänker jag att det är en applikation i bygget.
Mot kund är det ju egentligen det, ja. Ja, det är ju ett tjänsteutbud.
Ja, precis. Alltså, det är ju ett admin-gränssnitt, antar jag då, som är konsumenten gentemot API-et då. Men i vårt fall så, vi har ju en drös med kunder, och om då allting ska bli microservices, då säg att vi har 100 kunder, då blir det ju en tjänst som är 100, som finns 100 gånger.
Just det, ni sätter upp en instans per kund, va?
Ja, vi kör inte SaaS-lösningen då.
Nej, precis.
Och om du då har en stor applikation på 40 services, så ja, det blir ju hur mycket som helst.
Absolut, så är det. Men då är man där igen, men alltså, behöver man det inte så finns det ingen anledning att köra det.
Nej, precis. Det är lite så. Men det var väl lite kontentan vi kom fram till i Slack-diskussionen.
Det var exakt vad vi kom fram till förra gången.
Ja.
Men sen, alltså, jag tänker att du kanske inte behöver 40 tjänster. Du kanske skulle kunna ha 5. Och då blir det ju inte så mycket per kund egentligen på det sättet.
Fortfarande 500 tjänster som ska snurra då i det fallet egentligen. Vi kör själv mycket Docker, kör Docker Swarm och spinner upp grejer rätt lätt med det. Och det är lätt att deploya och den kan ha rullande updates och sådär. Det är ju en sak, men absolut, det behöver ju fortfarande någonstans ha hårdvara för det och resurser för det och sådär.
Men nu ska ju allting slängas på såna här serverless servrar, så att då behöver man ju inga servrar.
Vi har inte börjat titta på det och vi har inte riktigt behovet av det ännu.
Gör inte det. Det är bara AWS-konsulter som säljer in sånt.
Ja, men det är ett jäkligt intressant koncept.
Och Azure.
Det är det. Men, ja, precis. Men hur många gånger, och det här tycker jag är den svåraste nöten och lite så förstå med serverless. Hur många gånger i din kod idag har du en från request till respons, en metod?
Ja, jag vet inte.
Du gör ju ofta en hel del saker.
Ja, alltså.
Och ska du då anamma det här att bara ha en funktion som gör en sak i serverless, så du kommer ju få en, nu, det kanske inte är ett problem, jag vet inte, men det känns som att det borde byggas på latency för varje sånt här steg som du behöver gå. Jag har fortfarande inte riktigt hittat något bra svar på persistence i serverless liksom, och bara köra enskilda funktioner. Hur hanterar man persistence? Och då kanske du måste, ska du, det kanske tanken är att man ska köra allting hos en leverantör liksom, så att de har allting lokalt, men i vårt fall när vi vill ha datat lokalt, ska vi då tillbaka igen? Och, alltså det blir, jag, för vår del och vårt use case så har jag inte riktigt sett fördelen med det.
Liksom. Nej, och
det skulle kunna vara så här one-off-grejer. Man pratar mycket om att generera PDF.
Ja, men exakt. Så, det är ju en
grejer. Absolut, det skulle man kunna göra.
Eller generera någon som ska skapa någon jättehashig nyckel. Så, ja, men den gör något så. Ja. Och så rätter den bara nyckel. Och så. Men där blir det ju också att om du inte har mycket trafik och du gör mycket anrop till den här, så blir det den här, okej, har du, är det en liten grej så kanske boottiden är en sekund. Och då kanske det inte gör så mycket för du vet att det kommer liksom ta den här sekunden. Men ändå, alltså det blir ju...
Ja, men precis.
Visst.
Jag vet inte om ni har reflekterat över detta, men en grej som slog mig för inte alls länge sedan, att man läser ju många, det är mediumartiklar hit och mediumartiklar dit om success stories med microservices och Docker, Kubernetes och Google Cloud, allt liksom, massor. Men sen man faktiskt tittar, vem, det är ju så, det är Netflix, det är Uber, det är Airbnb och det, alltså det är den typen av
företag. Ja, det är ju de ofta, skriver de här artiklarna. Ja, och de som nämns oftast, success stories för typ Node och sånt där, det är just och, Netflix, PayPal och Uber och de här.
Men hur många bolag har samma problem som de företagen har? Jag tror det är nog väldigt lätt att, ja men de gör det, då måste det funka för oss, för de är jättestora liksom. Så att man ska nog vara mån om sina egna problem och faktiskt analysera vad det är man själv egentligen behöver liksom. Sen ska man ju använda rätt teknik därefter såklart. Men...
Jo, det är fan mig kvällens visdomsord alltså.
jag bjuder på det.
Ja, det var väldigt bra sagt. Det håller jag med om. Men det tycker jag är någonting som väldigt många väldigt ofta glömmer bort. Det är som att man liksom, man läser en sån success story om Netflix och sen så tror man att ja, men ifall jag gör som de gör, då kommer jag bli lika stora som dem. Alltså på något sätt så känns det som det. Och man glömmer bort sina egna problem för att man tror att deras success story kommer lösa alla mina problem som jag har här och nu. Som kanske är skitproblem i jämförelse.
Och sen finns det en annan sak som också i samma veva där, det är att man får ju se vart de kommer ifrån. PayPal kommer från en tung, stor Java-applikation. Att de går över till Node, det är ganska klart att det blir mycket snabbare och mycket bättre och mycket lättare att göra microservice-arkitektur och bättre så för dem. Och jag tror till och med de hade något annat sånt där obskurt språk som de har kört, som jag hörde, och som fortfarande har delat kvar för att det har varit så svårt att liksom gå ifrån det. Men ja, hallå.
Och jag skulle vilja säga att majoriteten av de här stora bolagen är antagligen tresiffrigt antal utvecklare, om det ens räcker.
Ja.
Det är också, de har ju en möjlighet att röra sig på ett helt annat sätt.
Liksom. Jo, men så är det. Så att, ja, man får ju tänka liksom på sina egna problem som ni sa. Inte glömma bort det.
Fick vi till lite om det också, lite djupt.
Ja,
sådär.
Det måste man ha i alla sätt.
Jag känner mig rörd.
Ja. Det är vackert.
Ja.
Ja, men super intressant. Det är ett spännande diskussionsområde.
Ja, det är det.
Och det finns nog lika många sätt att angripa det som att det finns applikationer liksom. Men
jag måste säga att nu när du har berättat lite om e-story och hur ni har tänkt med API Gateway som kommunicerar vidare, så jag måste ändå säga att jag känner mig nog lite mer öppen kring hur man gör det, eller hur man skulle kunna lösa den typen av problem efter att ha hört hur ni har gjort det. Jag kommer aldrig någonsin använda GraphQL, säger jag nu.
Det
säger du nu.
men jag tycker verkligen att det är ett spännande sätt att se det på. Jag är fortfarande inte helt övertygad om relationerna.
Fina ord. Då...
Men absolut.
Jag känner mig nöjd med den insatsen.
Ja, men det tycker jag ska vara.
Jag får väl säga också att vi söker folk. Vi söker utvecklare. Mm. Får jag plugga lite här nu i podden. Så vill man jobba med sånt här och designa system och arkitektur och bygga lite services och sådär i en väldigt teknisk miljö, så får man höra av sig. Jag finns i Slacken och på mail, och vi har en annons på vår hemsida också om det skulle vara så. Så att, är man duktig på PHP så är det bara att hojta.
Vad är det för typ av tjänst?
Det är en duktig PHP-utvecklare-tjänst.
En backend-tjänst.
Vi är väldigt mycket fullstack egentligen allihopa. Gillar man mer backend så är man givetvis välkommen att hålla sig lite mer i backend, och gillar man mer fronten så är man givetvis välkommen att hålla sig mer i fronten. Men det är ja, mycket PHP. Mycket liksom vara med och designa också. Det är mycket det. Det ska man nog tycka är kul, att faktiskt designa system. För det är nästan 60% av vad vi håller på med. Liksom. Så att, men erfarenhet och lära väl givetvis bonus. Det har väl blivit lite vårt de facto framework nu. Men även känna sig väldigt bekväm i PHP och förstå webben och sådär.
Grymt. Hoppas ni hittar bra folk.
Ja. Jag med.
All right.
Ja, ska
vi... vet ni vad? Vi har kört i nästan 1,5 timme och jag känner att det börjar bli sent för mig.
Nej. Men det börjar bli dags, det börjar bli en lång podd helt enkelt. Så vi får tacka Kristoffer, det har varit jättekul att ha med dig här med. Vi får ta med dig fler gånger och snacka saker.
Absolut.
Kul med gäster, bara... eller tycker jag generellt. Det är vår första gäst. Får skaffa en t-shirt till.
Till och med första gästen alltså. Ja, det får ni... Ja.
Skaffa en t-shirt, Artsam-podden, gäst 1.
Ja,
det ser jag fram emot. Ja, supertrevligt, mycket roligt. Det är kul att diskutera.
Verkligen. Och Jonas nästa stopp är Laracon EU.
Jajamän.
Och sen får du komma till Malmö och berätta om vad som händer på meetup några veckor efter. Du är officiell meetup ambassadör för... Hör du inget? Hallå Jonas, du har mutat dig själv.
Det blir en bra avslutning detta.
Ja. Hans lurar dog säkert.
Ja.
Yes, men därmed stänger vi shoppen och tackar alla som har lyssnat den här gången. Och ha en trevlig torsdag. Säger jag. Det är onsdag idag, men det lär bli torsdag. Så att, tack och hej och ha en trevlig helg.
Ha det gott.
Jag skulle säga att när vi brukar inte sätta igång så fort vi trycker på play, utan vi brukar trycka på play och sen så lutar oss lite tillbaka och ta en öl.
Känna in atmosfären.